Hallå till auktorisationspodden. Det var ett litet tag sedan. Vi släppte senaste avsnittet och handlade ju om SysTech och ID-kontroller som är så viktigt och blir allt viktigare. Och jag tror att vi kanske till och med kommer in och berör det och tangerar lite i dagens samtal. Som vi idag har glädjen att välkomna hit Elinor Torp, journalist och författare och känd med sin bok Rent åt helvete. Också känd från TV. Så vi är tacksamma och glada att ha henne här hos oss på vårt kontor. Och även Gesa Markusson, då, styrelseledare mot Hemmarsen Sverige, men också tidigare ombudsman inom fastighetsanställda, så jobbat mycket med de här frågorna vi kommer in på i dagens samtal, som grundar sig kring att förhoppningsvis så ger lite upplysning i kring vad är det som försiggår här ute i vårt samhälle utan att vi vet om det och lägger märke till det, och kanske förhoppningsvis att vi öppnar några små ögon åt någon som gör att ni kan se saker som ni tidigare inte har sett. Och jag vill som alltid säga att i huvuddelen av vår bransch är förstås seriös och bra och så, men det är den här oseriösa delen som vi återigen lägger lite fokus på, och det är återigen för att få lite medial fokus på det. Det ska vara svårt att driva en oseriös bransch, verksamhet inom vår bransch, och därav så vill vi lyfta fram olika aspekter på det. Så välkomna hit.
Tack.
Och då tänker jag så här, Gesa, du som har jobbat då med, som ombudsman och med de här frågorna tidigare. Hur ser du utvecklingen på de oseriösa verksamheterna mot då, för det var ett antal år sedan, och nu?
Ja, snarare en ökning än en minskning skulle jag vilja säga. Det här har varit ett problem väldigt länge. Och det känns som det blir lite värre och lite grövre.
Ja, det är så. Mm. Ja, det där är ju förskräckligt att höra. Jag blir inte förvånad tyvärr, men det är ju för att vi är ganska nära, eller väldigt nära branschen och så. Men det, jag tror att det är en nyhet för många. Och det som jag kan tycka att vi ser också, det är den här sofistikerande nya sättet att göra det på. Att det är inte så lätt för alla att upptäcka det här. Man gör det väldigt proffsigt, om man nu ska få säga så. Kreativt proffsigt, vilket då försvårar det för oss som ska upptäcka det och de som kravställer det. Och Elinor, du har ju skrivit i din bok då om specifika case och så. Men hur ser du på, från din sida som journalist, på den delen av branschen?
Ja, det är ju arbetslivskriminalitet kostar ju svenska skattebetalare. Jag har räknat ut att det är flera miljarder i månaden som försvinner ner i fickan på mellanhänder hos de här arbetslivskriminella bolagen. Och städbranschen är en av de branscherna, en av värstingbranscherna faktiskt, där det finns väldigt många både oseriösa aktörer som genar, men också de helt svarta, eller vad man ska säga, alltså de som inte ämnar att göra rätt, inte betala skatt och som exploaterar människor och som kanske dessutom tvättar pengar. Så jag ser väldigt tydligt att det här kanske är en del av den organiserade brottsligheten. Det sitter ihop med det våld vi ser på gatan, skjutningar och sprängningar, att det är liksom, det är en del av ett ekosystem liksom, där arbetslivskriminaliteten är liksom en viktig faktor, för att man behöver någonstans att tvätta sina pengar, och då är ju företag det perfekta brottsverktyget. Så det är smarta typer, det får man ge dem, och de ligger hela tiden steget före myndigheterna.
Ja, för det är väl det vi möts av många gånger också, just från myndigheterna, att det är svårt att kontrollera. Och det sker förändringar hela tiden. Man kanske gör en kontroll, men så efter den kontrollen så händer någonting. Och så har man helt plötsligt tappat kontrollen på det företaget i varje fall. Och en del gör inte ordentliga kontroller. Det vet vi ju själva också. Vi kommer precis från ett annat möte här tidigare, jag och Gesa. Där vi lyfter just den aspekten på att ställa krav, följa upp krav i samband med upphandling, men också löpande, hela tiden ha kontroll på sina leverantörer som man anlitar. Och det är ju för att skydda sig själv också, sin egen verksamhet. Får vi in den här typen av klientel då i våra offentliga verksamheter, som vi ju brukar uttrycka oss, är de som driver den här typen av verksamhet, för det är där vi hittar många av domarna. Så helt plötsligt så kommer de här personerna också in i utrymmen på kontor där man kan hitta information och ta del av och fördela, fotografera och så vidare. Och det här tycker jag är otroligt viktigt att vi förstår där ute, att vad gör vi när vi inte gör kontrollerna ordentligt? Det är inte bara att man så har en stressig vardag, jag hinner inte göra allting. Nej, men vad blir konsekvensen? Mm. Det här är ju någonting som absolut, precis som du säger, det är inte bara i städ förstås, men städ har en otroligt central och viktig del i det här, där vi är på så många olika ställen.
Och där är det precis som du säger, alltså upphandlarna är ju nyckelspelarna här, att mota bort det så att de inte ens kommer in, att man inte gör affärer med kriminella bolag, att man gör de kollarna och skriver in i kontrakt att man inte bara kan gå på lägsta priset. Det tror jag verkligen är, de är nyckelspelarna. Ja. Stat, kommuner, regioner, de stora bolagen, de som köper in, men också bostadsrättsföreningar och andra liksom köper in städ och sådär, trappstäd och så, alltså att vi alla köpare tänker till där. Det är verkligen nyckelspelaren. Det är nog där man kan få bukt med det här, tror jag.
Ja, och som sagt, här finns det ju liksom lågt hängande och högt hängande frukt. Och vi pratar ju bara lågt hängande, det finns ju massvis att göra genom att bara göra med baskontrollerna och uppföljningarna. Det är liksom basen i det hela. Sen så, som vi har pratat i tidigare poddar med Sistec och ID06 och så också där. Där är väldigt sofistikerat med ID-förfalskningar och så vidare. Ja, då är vi ytterligare ett steg till. Men bara att ta de här lågt hängande och göra det vi skulle ha gjort för länge sedan. Och göra den grundkollen, så har vi nått väldigt långt.
Man blir ju lite mörkrädd. Jag menar, alla kommuner i Stockholms län köpte för några år sedan städning av ett företag. Och hade man tittat på ägaren så hade han 26 städbolagskonkurser bakom sig. Om inte annat så skulle man kunna säga att han är väldigt dålig på sin affärsverksamhet. Fast han blev senare också dömd för ekonomisk brottslighet. Men det, sånt där borde vara en farosignal på något sätt. Det borde, tycker jag då, vara ett hinder.
Ja, absolut.
För att få vara med och lämna anbud. Alltså om man är så usel på, i bästa fall, så usel på sin ekonomi att driva städbolag, att man går i konkurs av den anledningen, så är väl det skäl nog.
Precis, och det vi ser är vanligt i det här som också är en farosignal, det är ju att man då går i konkurs. Alltså helt plötsligt poppar man upp under ett liknande namn, någon annan verksamhet, och så får man fortsätta att driva sin verksamhet. Så man ser de här konkurserna som följer varandra, man dyker upp i nya skepnader, det borde också vara en varningsklocka liksom, som inte ska vara så svår att notera. Liksom. Och jag vet, Skatteverket har ju på sin sida saker man kan titta på och så där också, ta hjälp av, och man ska kontakta kronofogden. Och jag tror att allt fler kanske gör de här grundläggande kontrollerna. Men återigen, man har kanske inte en rutin och en organisation för att följa upp det löpande under hela avtalet. Och där behöver man också bli bättre. Men finns det några flera farosignaler som man borde höja ögonbrynen för när man ser, när man får in ett företag och gör en grundkontroll på?
Ja, alltså en sak som förvånar mig, det är ju företagens bokslut är ju offentlig handling. Så de kan man ju gå in, visst man får betala 135 spänn eller någonting sånt där, men det är kanske värt om man ska köpa upp städupphandling. Men jag har ju sett där de handlar av företag, där det är i deras eget bokslut, så där revisorn skriver, detta företag har inte betalat skatter och avgifter med rätt belopp och såna här saker. Och ändå köper man upp, för man har aldrig kollat bokslutet. Det är ju ganska enkelt ändå.
Ja, det låter ju som väldigt basalt.
Konkursförvaltare sitter väl för mycket information också, eller?
Ja,
det för kan... de går väl ofta ganska så byter namn de här firman, om man kan se om de med jämna mellan de går i konkurs. Alltså kan man
fast
inte
det tänka? Där finns det ett glapp mellan konkursförvaltarna. Mm. För när ett företag går i konkurs så sticker liksom tingsrätten i handen i en stor påse, så drar de upp och så säger de, ja, då blev Lasse konkursförvaltare för det här. Mm. Och nästa gång samma person går i konkurs, då drar de, ja, då var det Oskar som var konkursförvaltare.
Och de snackar inte
och med varandra. Det är inte så säkert att de har den kontakten sinsemellan. Mm. Så att, de sitter ju på mycket kunskap om de konkurser som har varit. Men just det här att se helheten är lite knepigt när det gäller förvaltare.
Mm. Mm. Det finns ju lite enkla bakgrundscheckar man kan göra. Jag vet att Ekobrottsmyndigheten har lagt ut på sin hemsida lite sådär, gör inte affärer med kriminella, att de har vaknat lite den myndigheten, måste man verkligen säga. Och skatten, där finns det också lite sådär enkla checklister, men sen ja, det kanske inte genomskådar den värsta, men det är ändå, det finns lite små att man också får vara medveten om. Speciellt stadbolag märkte jag gör det här med att de klipper och klistrar med dekaler. Ja. Det var ju så tydligt att det är företag som bara har klippt ut lite så här ISO-certifieringar och diplom och grejer och digasällen för bästa omsättning. Alltså det är så här, det blir dråpligt nästan. Plus att en del av företagsnamnen kan man ju nästan höra att de inte är seriösa utav, måste jag säga. Jag outar ju inte företagsnamnen i boken, men jag vet ju ändå vilka de är. Jag tycker att det är jag tycker nästan man kan dra åt öronen bara av namnet ibland faktiskt.
Ja.
Ja. Ja. En sån där sak som många säger när man är efterhand. Men de hade så god ekonomi. Och det ska jag säga att företaget har god ekonomi är ingen garanti för att de är seriösa. Därför att det är väldigt lönsamt att jobba svart, så att det får man väldigt god ekonomi av.
Ja, nej, men så är det precis som du är inne på det nu, just den här skyltningen, fronten, ja. Den ska ju vara fläckfri.
Liksom. Ja, det, och sen, men sen tänker jag också nu håller det här arbetet på, det startas ju de sista A-krimcentren nu, det är ju uppstartsläget. Igår startade i Stockholm den 14 november, jag var och besökte ett sånt A-krimcenter där myndigheterna då lite enligt norsk modell jobbar tillsammans, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, men en, jag tror med 8 eller 9 stycken, åklagarmyndigheten är med också i det här samverkan, men en väldigt viktig myndighet här också Jämställdhetsmyndigheten, för det är den myndigheten och regionkoordinatorer inom den myndigheten som kan ta upp vittnesmål ifrån städerna själva. Det är de som kan säkra liksom deras röster, och att de är mer av samverkan, och om de kan få människor att våga vittna, då kan vi få case rättsligt liksom som kan drivas upp, för det behövs ju fler fall. Vi har ju bara ett fall i HD än så länge. Det behövs ju, och vi har ju den här människoexploateringslagstiftningen sedan 2018. Så jag tror väldigt mycket på att städerna själv börjar vittna mot sin arbets, att det kan liksom leda till att det öppnar upp sig, att det liksom, ja. Så att jag tror just Jämställdhetsmyndigheten, det ska man ha koll på här framöver, att de är nyckelspelare i det rättsliga efterspelet, ska jag säga. Men jag tror fortfarande att det är upphandlarna som är de som verkligen måste jobba med uppföljningar och sånt där, och hur de ska checka av att de inte gör affärer med den här typen av städbolag. För det ser inte bra ut om en kommun till sin skola liksom köper in städ utav en firma som inte sköter sig. Nej. Eftersom det är våra skattemedel de handlar med dessutom, så blir det ju jättekonstigt om de men eller hur? Ja. Och det har ju du jättemånga exempel på, där skolor städas av kriminella bolag genom åren. Liksom.
Ja. Det har alltid varit så.
Ja. Ja, och det vi också säger, det är ju som man ser mycket kvällstidsstäd, ska man dra den åt sig kring. Försöka få lägga det dagtid där det är svårare att skicka dit någon som kanske inte har arbetstillstånd och rätt att arbeta i Sverige. Att man försöker hjälpa de vita företagen, de seriösa företagen, att faktiskt ge sig möjlighet att kunna driva sina verksamheter. För det är ju det vi ser också i upphandlingar, att fler och fler av de seriösa företagen vill ju inte vara med. För att de känner att det är ingen idé, för det blir så låga priser, dåliga förutsättningar. Då satsar de på den privata sidan istället.
Och det kostar dem ju att räkna anbud i arbetstid och så vidare. Så lägga en massa energi på att lägga ett anbud, och sen så förlorar man det för någon som har lägsta pris. Och som förklarar sitt lägsta pris på något uruselt idiotsätt. Det går fortare att städa, för vi har haft det här kontraktet förut. Det är ett sånt där skäl. Men om man har dammsugit sin matta hemma i 1000 gånger, går det fortare än 1000 första. Man tycker ju att en uppköpare borde fatta att det här är bara ett dumskäl. Det är bara en dålig bortförklaring. Men nej. Jaha, vad bra, då tar vi det, för det var så billigt.
Ja.
Ja, för det är det upphandlarna säger, att man måste gå på lägsta priset, så säger lagen. Annars måste vi bevisa att det här företaget är kriminellt. Men jag tror ju liksom inte riktigt, alltså det går ju visst att lägga in kriterier om arbetsmiljö, om att inget svartarbete får förekomma, och sen följa upp det. Och skulle det vara så att svartarbete förekommer, ja, låt säga på en skola då ska ju kontraktet avbrytas direkt, tänker jag. Alltså det måste gå, tänker jag. Inom den lagstiftning vi har, eller det vet inte jag.
Nej, men jag vet inte heller, men jag tänker som du, att det måste ju gå om man bara skriver på ett korrekt sätt i upphandlingen. Och just, men återigen tillbaka till uppföljning då. För då måste man också följa upp och säkerställa liksom hur det försiggår där ute och hur det ser ut under hela avtalsperioden.
Det borde ju inte vara omöjligt till exempel att ta in de tilltänkta anbudsgivarna eller de som har lämnat anbud på ett litet samtal, för då kan man ju avslöja saker. Jag menar, en del ställer krav på utbildning. Ja, visst. Och så skriver de på papper, ja visst, de har jättebra utbildning i alla städer. Men vi vet ju att man köper ju intyg på att städarna är utbildade. Mm. Men om man tar in dem och ställer frågor om när och var och hur och sådär, då skulle de avslöja sig. För det är inte frågor man kan svara på så där alldeles enkelt.
Nej, det är den stora förklaringen, tror jag, att vi litar blind på vad som står på papper i Sverige. Mm. Vi måste förstå papper och verklighet är ett väsensskilt idag.
Ja.
Det tror jag är det absolut viktigaste att ta till sig utav.
Ja. Ja, det finns mycket, mycket mer att prata kring det här. Jag känner att vi kommer säkert behöva få till anledning att ha ett samtal till. Så att jag tror att vi får bli slutorden för den här podden här. Så återkommer vi inom kort med ett nytt avsnitt. Tack så mycket för idag.
Tack själv.